Kapitel 2. En ny mänsklighet. Det finns en spänning mellan det väntade och det oväntade i den heliga historien. Vänta, hade Jesus sagt till sina lärjungar. Och det gjorde de. Men när det väntade inträffade blev alla överraskade. De visste ju varken vad de väntade på eller hur länge de skulle vänta. När vi ser tillbaka på vår egen livshistoria känner vi igen mönstret. Hur mycket har vi kunnat räkna ut av det som blivit våra liv? I efterhand kan vi möjligen se hur Guds schema vecklat ut sig med exakt precision. Vi kan inte rycka till oss framtiden, beordra fram det vi väntar på. Det ges när tiden är inne. När vi rotas i tron att väntan har sin egen mening, infinner sig en vila som lindrar otålighet och rastlöshet. Gör vi oss en alltför bestämd föreställning om hur Gud ger sig till känna, är risken att hans besök går oss förbi. Anden är den oväntade gästen, den stora överraskningen. Herrens dag kommer när ni minst väntade, säger Jesus. De orden gäller Kristi ankomst vid tidens slut. De gäller vid varje nytt besök av Gud i våra liv. Allt skedde plötsligt. Medan de gjorde som vanligt, samlades till bön, drabbades lärjungarna av den helige ande. I ett nu gick Jesu löfte om vad profeterna talat om i uppfyllelse. Men om de haft inblick i Guds hemligheter skulle de ha förstått att det bara fanns en dag i världshistorien när det kunde inträffa. Den 50:e dagen efter den påsk där Guds son hade slaktats som ett offerlamm på ett kors. Vid sidan av Pesach, påsken, och Sukkot, lövhyddefesten, är Shavuot, det vill säga pingsten, en av Israels tre stora årshögtider. Samtliga dessa fester lockade tiotusentals pilgrimer till Jerusalem, vars befolkning inte sällan dubblades under högtiderna. Påsken firades på våren, framförallt till minnet av befrielsen ur Egypten. Lövhyddefesten var förknippad med israeliternas lägertillvaro i öknen efter uttåget ur Egypten. Det var därför man skulle bo i lövhyddor under högtiden. Det var höstens stora skördefest i Israel, när man gladde sig över det nya vinet. Symboliskt kom denna högtid att peka fram mot den stora festen i evighetens hyddor, ett uttryck som Jesus själv använde. Därmed gav han lövhyddefesten en profetisk laddning. Pingsten var senvårens skördefest i Israel. Den skulle firas 7 veckor, 50 dagar. Efter påsken. Ordet pingst kommer från grekiskans pentekoté, som betyder den 50:e. Alla de stora festerna i Israel var profetiska. De förebådade något större som skulle komma. Jesu död tolkades i ljuset av den judiska påskens avgörande händelse. Offrandet av lammet, vars blod ströks på dörrposterna och blev folket till räddning. Varför firade judarna pingst? Det var en förbundsfest, till minne av hur Gud gett sitt folk lagen, Toran, på Sinai berg. I andra Moseboken beskrivs detta drama. När det blev morgon den tredje dagen började det åska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var samlade i lägret blev förfärade. När folket blev vittne till åskan och flammorna, till hornstötarna och röken från berget, darrade de av fruktan och höll sig på avstånd. Likheterna är slående. När Lukas nu beskriver det som händer när pingstdagen är in, då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. dånet från åskan, flammorna från elden, det tunga molnet som vilade över berget, var de yttre manifestationer som Israels historia förknippades med givandet av lagen. Samma manifestationer omger utgjutandet av anden. Är det en tillfällighet? Elden är en av de vanligaste symbolerna för lagen inom judendomen och för anden i den kristna traditionen. När den judiska läraren Filon i sin kommentar till dekalogen, 10 Guds bud, beskriver hur Gud talar genom elden när han ger sitt folk lagen, är överensstämmelsen med pingstdagens andedop närmast förbluffande. Ur elden som strömmade från himlen ljöd till deras stora förvåning en röst, ty flamman formades till ett tal på ett språk som de församlade kände igen. Så klara och urskiljbara var de orden formade att de tycktes se snarare än höra dem. Det sätt på vilket Lukas framhåller elden, men också vinden och dånet, när anden ges åt lärjungarna, kastar ljus över sambandet. Mottagandet av anden i Jerusalem motsvaras av mottagandet av lagen på Sinai. Lagen representerade Guds förbund med sitt folk. På pingstdagen i Jerusalem sattes sigillet på det nya förbund profeterna talat om. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Hesekiel profeterar: jag ska ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande, så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Det var inte yttre föreskrifter som skulle vägleda de kristna. Det var anden, utgjuten i deras hjärtan, som utgjorde den nya lagen. Därför kom mycket av Paulus undervisning att knyta an till förhållandet mellan lagen och anden. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud, skriver aposteln och hänvisar till Jesu död. Det som skedde på korset kommer oss till godo när anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, säger Paulus. Lagen var därmed inte satt ur spel, men i kraft av anden kunde den uppfyllas på ett nytt sätt. Pingsten fullbordar påsken i våra liv. När Lukas drar parallellen mellan Mose och Jesus förstärker han ytterligare sambandet mellan Sinai och pingsten. Mose tog emot levande ord för att ge dem vidare till oss, säger Stefanos inför sitt martyrium. Och på pingstdagen förkunnar Petrus: Jesus har tagit emot den helige ande av fadern och utgjutit den så som ni här ser och hör. Det var alltså ingen tillfällighet att anden just denna dag strömmade in i de 120 lärjungarna mitt under deras bönevaka. Nu fick den judiska veckohögtiden, pingstfesten, sin profetiska fullbordan. Lagens barn blev löftets barn. Det ord som huggits i tavlor av sten ristades nu i hjärtan av kött. Sigillet sattes på ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. När den Gud som talat i åskan och elden på Sinai under dånet av en stormvind låter sin eld tändas i lärjungarnas hjärtan, har lagen inte nått sin änd. Den har fått sin uppfyllelse. Varför ges anden åt människorna? Sambandet mellan Toran, lagen, som ges på Sinai, och pingstdagens andutgjutelse är avgörande för att förstå pingstens innebörd i den kristna historien. Paulus ägnar nästan ett helt brev åt att reda ut detta samband. Galaterbrevet är skrivet med anledning av att en återgång till ett gammalt tänkesätt bland vissa grupper av kristna började skymma det som hänt i och med pingsten. Vad är då lagen? Frågar Paulus. Och han svarar, jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull. Lagen är uttrycket till vad som är bäst och barmhärtigast för människan. Den vittnar om det liv vi är skapade för. Därför kallar Paulus lagen för helig och sammanfattar den i en enda mening. Du ska älska din nästa som dig själv. Lagen står alltså i det godas tjänst. Kärleken är dess riktmärke. Vi behöver vägledning för att mogna i kärleken eftersom vår blick är grumlad. Synden är som ett skikt i själen som fördunklar sanningen. Vi har inte alltid insikt om vad som är bäst för oss själva. Lyssna till ditt hjärta är ett gott råd, men inte tillräckligt. Det egna hjärtat är splittrat och därför inte alltid en pålitlig vägvisare. Det vi känner vara rätt står inte nödvändigtvis i samklang med vår djupaste identitet. Då kommer lagen oss till hjälp. Den är barmhärtighetens spegel som ger vägledning hur vi ska leva för att inte skada oss själva och varandra. Den visar hän mot en väg som leder till liv och ger skydd mot en väg som leder till förödelse och död. Men lagen står också i domens tjänst, förklarar Paulus. På samma gång som den pekar ut vägen till livet väcker den hos oss ett plågsamt medvetande. Vår oförmåga att leva i överensstämmelse med vår natur som Guds avbild. Synden är en inkräktare som sprider förödelse och missväxt i vårt livs trädgård. För den som mött sig själv på djupet och insett sig vara vid vägs ände återstår förtvivlan och cynism. Eller löftet om den hjälp som utifrån bryter in i tillvaron när allt hopp tycks vara ute. Här visar sig alltså lagens begränsning. Med Paulus ord, den kom till korta inför vår kötsliga natur. Lagen fungerar som vägvisare, men ger ingen hjälp att gå vägen och leva i överensstämmelse med vad den påbjuder. Lagen kan inte skänka liv. Förstår vi nu varför Jesus kallar den helige ande för hjälparen? Där lagen kommer till korta tar anden vid. Vägen till att uppfylla det enda nödvändiga budet, att leva i kärleken, är att låta sig uppfyllas av anden.